Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, hej och hjärtligt välkomna.
Jag ska ta en gång till.
Hej, hej. Den ska säga som Jonas Hallberg. God afton och välkomna till kamratpodden 4 meter. Han kunde säga god afton, eller kan, han är inte död. Han kan säga god afton på ett väldigt trovärdigt sätt. Mm. God afton.
Ja. Men det var roligt apropå döda människor. Så...
Då vill jag återigen säga att Jonas Hallberg lever.
Ja, men det var ju, vi pratade om förra avsnittet, gick, var det en ganska gedigen genomgång av min och Maries på spåret debut.
Mm. Bra avsnitt.
Ja, men det var kul tycker jag.
Avsnitt 290 för dig som... Så lyssnar nu så nu undrar vilket nummer det hade.
Då pratade vi bland annat om Cass Stevens, att jag helt, alltså jag, att jag hade glömt bort att han fanns. Eller jag satt där och jag kom inte på helt enkelt. Jag vet vem Cass Stevens är egentligen. Kom inte på. Och sen så la vi ut avsnittet och skrev jag så här, titeln Cass Stevens vänder sig i sin grav. Och det var, det är bara så du vet, Cass Stevens är inte död. Och jag bara, fan, sluta det här aldrig. Jag har gått fan, det går troll i det här.
Cass Stevens, helvetet. Då bytte du till Cass Stevens vänder sig i sin säng. Och det, då får man en bild av, jag vet inte vad man får för bild av att Cass Stevens liksom ligger kvar och väntar på comebacken en dag till.
Ja, men alltså, då är det bara att Cass Stevens är en helt vanlig natt i Cass Stevens liv. Att han bara, vet, de flesta av oss vänder oss på natten, eller hur?
Och varför vänder han sig i sin säng? Inte för att du tror att han är John Denver, utan för att han bara, han har legat på den sidan.
Men frågan är om det är för som Fredrik Lindström också berättade, som du kanske också vet, så har ju Cass Stevens en, tror jag, svensk mamma.
Mm.
Och att hennes då släktingar i Sverige kollar på det här och att det på något sätt når Cass Stevens. Eller hej Yusuf.
Salam alaikum
Yusuf.
Mamma,
Yusuf, there's been a TV show in Sweden about music and quiz things. And one of the contestants, the guest, a song from you was played. I hope you get stimmed on now or get the stim royalties.
Och då blir det tyst. Han bara, well, I need to check this. Wait a minute, I want to check. Honey, do I get money? No, it has not been stimmed. Okay.
Och sen, but the guy in the bur, in the cage, he guessed John Denver when it was you. Oh, no, not again. Och då, och sen så går han, lägger sig och så vänder han sig i sin säng.
Ja, så var det. Det kan ha hänt. Eller så dog han där.
Ja.
Och sen när de begravde honom så har man från sista kordon.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Jag tänker så här, att mycket kan ju hända från det att de spelar in på spåret tills att det sänds. Alltså med statskupper och presidentskiften. Och, men det är klart att de frågar kanske inte vem är ett lands nuvarande president. Jag tänkte så här, vilket land jag än säger nu så kanske kan det bli spoiler. Mm. Men alltså, säg, vi tar Frankrike då. Mm. Men så här, vem är Frankrikes nuvarande president? För att sen kanske inte han är då när det sänds.
Nej, precis. Vissa länder får de kanske vara försiktiga med. Till exempel Storbritannien. Mm. Lär man inte kunna.
Nej, precis.
Vara säker på.
Där byter de ju premiärminister med, vad heter det, snabbare än en genomsnittlig svensk byter underbyxor.
Ja. Men det är ändå snyggt att Liz Truss lyckades som första premiärminister på 70 år få avverka två regenter.
Det är jävligt coolt.
Det är coolt.
Men att hon var så fruktansvärt kort tid.
Ja. Och den som gjorde det före henne, det var ju han som var efter Churchill.
Okay.
Han avverkade ju, han fick ju vara med om kungen då, så drottningen.
Just det, men det var någon Labours-gubbe?
Ja, jag tror det. Ja, ja.
Ja. Det fanns något som hette Clemens Attlee, men det kanske var innan Churchill. Skitsamma. Men det är om det.
Ja. Mm. Ja, jag kommer inte ens ihåg varför vi bara pratade om det här. Därför att Cat Stevens vänder sig i sin säng. Att du hade fått byta namn på avsnittet. Cat Stevens. Men det finns ju vissa offentliga personer som man går runt och tror att de lever och så är de döda och vice versa.
Mm.
Och det är skönt när man tror att någon är död och så lever den.
Mm.
Men det är hemskt när man tror att någon lever och så är den död.
Ja, precis. Och så blir man ledsen igen.
Ja.
Kan det vara så att att det var någon som gick bort.
Ja.
Att Arne Weiss gick bort till exempel.
Ja, det
han
är död.
Och så blir man ledsen. Ja. Och så har man glömt bort det. Och så är det någon som påminner en om att Arne Weiss är död.
Ja.
Och så blir man ledsen igen.
Ja, precis. Det är ju den människa med kort minne då. Som drabbas av det här.
I dödsbeskedens måndag hela veckan. Kan man säga.
Det finns en ganska rolig scen i De halvdolda av Jonas Gardell. Det handlar om tre bröder och den yngsta av dem har dött.
Mm.
Och nu ska de gå och berätta för deras mamma som har Alzheimer.
Ah.
Att han är död.
Just det.
Och de kommer in i det här liksom Alzheimer-boendet, demensboendet där hon bor. Och liksom ska lägga fram det. Och jag, mamma, Rickard är död. Och hon bryter ihop fullständigt. Sen så tittar hon upp så. Hej pojkar. Vad roligt att ni är här. Ja, vi har kommit för att berätta att Rickard har gått bort. Åh nej, hon bryter ihop igen fullständigt. Sen tittar hon upp och så. Men pojke, vad gör ni här? Vi är här för att säga att Rickard är död. Åh nej, och så bryter hon ihop igen. Och sen så. Men pojke, vad gör ni här? Rickard är död.
Jesus.
Det är en jävla bra scen.
Men det är ju, man kan inte säga att det är slapstick.
Nej, men det är ändå
screwball.
Ja, men Jonas Gardell har ju haft en oförmåga att blanda humor och allvar.
Mm.
Antingen är det jätteroligt eller det ska vara roligt eller så är det jätteallvarligt.
Ja.
Och sen så kan han ha så allvarliga, alldeles för långa allvarliga segment i sina shower, men han får aldrig ihop de här två pusselbitarna. Men här lyckas han liksom kombinera djup sorg med slapstick nästan.
Ja, ja.
Det är väldigt ovanligt för honom.
Verkligen. Men Torka aldrig tårar tycker jag var alltså, själva serien tyckte
här,
jag ändå.
Så här var de halvt dolda.
Ja, just det. Men Torka aldrig tårar tycker jag ändå var en serie som det var ju en väldigt allvarlig serie. Men där fanns ju på något sätt humor och glädjen i deras samspel, deras lilla gäng där. Mm. Och Simon J. Bergers så här, sammanhållande den här dandy-artade liksom, lite äldre bögen som liksom, höll hov eller som hade lite middagar.
Ja, han var en sån här liksom, generisk karaktär i en film, en coming of age film, såhär, när man blir inbjuden till en ny värld.
Ja, precis.
Sådär,
ja.
Liksom. Lite som Fagin i Oliver Twist. Inte riktigt. men han...
Det lite, är, som, han är blind... lite som Sauron i Sagan om ringen.
Ja.
Lite som Hitler i alla dokumentärböcker om Hitler.
Han är den där liksom, den där coming of age karaktären som leder in i ett nytt sammanhang där man får på något sätt mogna.
Ja, precis.
Och finna sig själv.
Ja, precis, lite som Skalman i Bamse.
Nej, men
den där äldre erfarna bögen som leder in i ett helt annat sätt att älska.
Skalman är väl en gammal pojke.
Skulle säga att han är asexuell eller har han en sexualitet?
Han har aldrig ett uttryck för det. För Lille Skutt och Bamse, de är ju heterosexuella män.
Ja, så är det faktiskt.
De har ju kvinnor och barn och sådär. Men Skalman har ju, han är ju den eviga ungkaren. Och det har man ju fått lära sig då genom Jonas Gardell till exempel. Som hans karaktär är Värmland där, som är ensamstående äldre herre. Att ensamstående män, så kallade gammpojkar, kan ha varit homosexuella.
Kan förekomma spår av homosexualitet.
Ja, alltså det är möjligt. Nu lever ju inte Rune Andreasson, det visste du.
Det visste jag faktiskt.
Men
Walt Disney lever, va?
Nej, jag tror att han är död också faktiskt.
Okej. Okay.
Ja, ja. Han är död. Hasse Ekman däremot är död.
Ja, precis. Gösta Ekman den yngres pappa alltså.
Ja, och även Gösta Ekman den yngre är död.
Just det.
Det visste du.
Men inte Gösta Ekman den äldre, va?
Nej, han är död.
Hasse Ekman ledde ett ganska så här självförbrännande liv, var det inte så?
Hasse Ekman?
Ja.
Blandade inte ihop. Gösta Ekman gjorde ju det. Gamla gästrecensioner.
Ja, men jag tror Hasse, var inte han också ganska så här?
Kanske, men han levde till han var upp mot 90.
Gjorde han?
Ja, han bodde, levde på Mallorca. Han, det var det att han lämnade branschen, backade vid 55-årsåldern. Sen ledde han 40 år på vad han nu levde på.
Mm.
Royalties kan det inte ha varit. På,
men hans pappa på, kanske hade jobbat ihop en några miljoner som han levde på.
Just, så skickade sonen Gösta och de andra sönerna, Mikael och Stefan och sådär, skickade pengar till pappi.
Mm.
Men eller så undervisade han kanske i hur man regisserar Gunnar Björnstrand bäst.
Mm. Han kanske hade så här, innan internet hade han någon så här brevkurs eller korrespondenskurs i skådespeleri och regi.
Ja.
Som så här, motsvarigheten till det som var baksidan av Buster och Fantomen, Åke Skölds tecknarskola. Kommer du ihåg den? Så man kunde liksom, där man såg hur man kunde, Åke Sköld lärde en hur man ritade en tiger och sånt.
Det baserade på att man gjorde, var det att man gjorde ett rutmönster eller att man bara gjorde steg för steg?
Liksom? Ja men det var också att man, du vet med en tiger då gjorde man så här olika former, liksom en cirkel för ett ansikte och sen så lite olika ovaler och så här. Ja. Och sen så byggde man kroppen på det och sen så tecknade man fram och sen så blev det kontur och sen blev det lite ifyllnad och skuggning och sådär.
Den där kursen på baksidan av Fantomen, det var första gången man liksom på något sätt konfronterades med sin egen oförmåga, tycker jag. Mm. När man säger, nu ska jag rita en tiger.
Ja.
Och så satte man sig så, hej, och jag börjar om. Så man fattade till slut att det är inte bara liksom att göra cirklar.
Nej.
Det är samma som de här, när man ska göra rutmönster och så ritar man bara det som är i den rutan. Det blir också jättedåligt.
Mm. Trots att det liksom ska inte gå att misslyckas, men det gör det ändå.
Ja.
Men det är ju fantastiskt det där med att vissa bara har det. Vissa kan teckna, vissa kan spela musik bara. De gör det bara. Mm.
Och
vi andra får liksom...
Du kan ju teckna, det tror jag.
Fast jag kan ju teckna okej. Okay, och jag kan ju musik okej. Okay, men det är ju inte så att jag sätter mig ner vid ett piano, du vet, och så här, utan det är ju mer att jag har fått liksom öva på båda.
Ja, men det är som att du saknar trösklar i musik. Även om du kanske inte är hypermusikaliskt underbarn. Så känns det som att du har inte en rädsla för det. Det finns inga spärrar.
Nej, framförallt när det gäller sång. Så jag har ju sjungit i kör och sådär. Så men det är ju, och då får man ju också övning. Så då blir man ju också bra.
Mm.
Eller tillräckligt bra för att kunna sjunga okej. Liksom.
För där har jag, det har vi pratat om tidigare. Men det här är liksom en direkt olycklig kärlek till musik. Alltså att jag kan inte framföra musik.
Men du, då många lyssnare kanske bara upp. Det där avsnittet när du sjöng Leonard Cohens Hallelujah.
Ja.
När du tog fram din mörka röst och det var ju att folk började gråta.
Ja.
Faktiskt.
Och Leonard Cohen vände sig i sin grav. det låter inte bra.
Jag tycker det.
Jag tycker att när jag sjunger så låter det alltid som att det sker under pistolhot.
Ja, lite så kanske. Att... sådär, du, antingen måste du sjunga Halleluja av Leonard Cohen eller också kommer vi kidnappa din familj.
Exakt, och då sjunger jag det. Och det låter som att jag är livrädd, som att jag inte kan engelska. Och att jag aldrig hört låten
förut. Bara de tre, men annars låter det bra.
Annars låter det bra, annars är det sjukt. Men jag hade någon sån här, jag har ju bilat fram och tillbaka till Eskilstuna nu här under november och gjort lite skolbesök. Och då lyssnade jag på musik, lyssnade jag på en låt av... Radiohead som är jävligt bra, men nu plötsligt glömt bort vad den heter. Det är nog väldigt mycket så här att mixstressen så där.
Mm.
Jag vet vad den heter, men jag vet inte om ni känner igen det, att man liksom får en fråga som man egentligen kan, men bara för att det spelas in så kommer man inte ihåg. Känner du igen?
Ja, det känns som att jag varit i den situationen nu här i höst, att jag egentligen kan saker.
Ja.
Men sen så blir det pinsamt inför hela svenska folket för att jag kan inte då när man sitter i en ganska klaustrofobisk liksom,
men då vet du,
sammanhang. Rent arkitektoniskt sitter man i liksom ett litet rum.
Mm, exakt, som typ en gillestuga eller en kupé eller någonting.
Ja, precis. Ja. Liksom en tågkupé, fast det är ändå inte en tågkupé. Liksom.
Ja, det är bara det man ska fucka med.
Ja.
Man tänker sig, nu går jag till bistron och funderar på nej, det går inte.
Nej, det gör inte det.
Nej. Men i alla fall så satt jag och lyssnade på en låt med Radiohead som är jävligt bra, som jag älskar. Och sen så körde jag på E20 130 km i timmen, eller 140 faktiskt, för det var torrt och jag kör alltid schyssta hyrbilar från OKQ8 Globen. På en rak sträcka så plötsligt får jag kontakt med hur han sjunger, och sjunger helt perfekt. Jag hör att jag sjunger helt perfekt. Jag liksom, jag vickar till lite på kroppen och så kommer rösten ner i magen istället för att ligga i nacken som den gör på mig. Och på en hel raksträcka så bara sjunger jag helt perfekt. Tror jag, det finns inga vittnen. Det är bara jag hör hur min och Tom Yorks röster liksom tumlar runt med varandra i bilen. Liksom. Det är som en otrolig duett. Fast vi sjunger i samma tonart. Mm. Det är inga stämmer sådär. Eller, men, vi sjunger samma toner.
Men det kanske var som att den här moderna bilens ganska så här liksom små vibrationsartade liksom motorljud och vibrationer på den så kom från liksom underredet upp genom stolen på något sätt, så att du hjälpte så det fick någonting, det liksom skakade om hela rektum och bäckenet.
Alltså rektum och bäckenet är ju otroligt viktigt för sång.
Mm, verkligen.
Sjung med könet, säger jag.
Inte bara strupsång utan även rumpsång. Så här, mongolisk strupsång och mongolisk rövsång.
Det är alltså gratt. Du vet, du kan inte liksom, du ligger kvar i sängen och sover räv. Du vet att idag är det min stora dag, idag fyller jag år, och plötsligt så viker någon tältduken åt sidan. Där står hela familjen med en tårta med 18 ljus och bara mål, 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 mål.
Det är så här, viker undan tältduken på jurtan.
Ja, jurtan. Ja,
och en tårta med grädde såklart vispad på jakgrädde. Ja.
Och i bakgrunden så avlivar någon en häst.
Ja, precis. Och i bakgrunden så ser man en kulle med olika slags färgglada vimplar. Ja. Som härstammar från Kublai Khan.
Ja, exakt.
Fan, vilken födelsedag. Ja. Det är verkligen min stora dag. Så här. Älskling, alltså någon gång skulle jag vilja fira födelsedag precis utanför Ulan Bator. Kan vi lösa det?
Ja. Är det Gobiöknen?
Ja, det är väl det typ. Ja. Jag vet inte hur långt den sträcker sig in. Det finns ju någon som heter Taklamakan också, men den är väl mer, alltså Gobiöknen är väl mer österut, och sen Taklamakan är väl kanske lite mer, ännu mer Centralasien.
Okay.
Sen finns det någon som heter Khartoum också. Men det tror jag är Turkmenistan.
Alltså längre västerut.
Ja.
Men varför?
Ja, som du kanske märker. Den som har suttit och pluggat Asiens öknar. Nej, men alltså, kommer Asiens öknar, då vill man kunna Asiens öknar.
Kan du? Jag kan ju för fan inte ens Närkes gränsskogar. Du kan Asiens öknar. Asiens gränsöknar. Jo, men är Sahara en enda öken, eller är det flera underöknar i Saharaöknen?
Sahara är väl en öken.
Slappt, tycker jag.
Ja, men sen så finns det ju... Slapp. Men sen är det ju så att... Sen finns det ju då till exempel på arabiska halvön betraktas väl som en enda stor öken. Men sen finns det i den så finns det då den som betraktas som världens största sandöken. Som heter Rub al-Khali.
Och den ligger i Saudiarabien då?
Ja, och lite kanske i Yemen och Oman. Ja. Alltså södra. Så här.
Det är den här klassiska Tintinöknen liksom, med sanddyner. Ja. Man kör fast.
Men den finns väl också säkert då i Sahara på sina ställen. Ja. I Libyen och Algeriet.
Så är det de två öknarna som är sandöken?
Det finns ju säkert sandöken på andra ställen också.
För det kommer jag ihåg när man var liten och skulle kolla på en dokumentär om öknen. Mm. Och så var det någon sån här lam jävla liksom Kalahariöknen. Mm. Och så här lam som såg ut som en nyharvad åker i mars. Liksom.
Ja, men det är så här, när man ser sån här sprucken mark,
ja,
och sånt.
Hata skiten.
Ja, det är alltså, så jävla trist. Alltså.
Ge mig sanddyner, ge mig en grupp palmer och en karavan med kameler och en kidnappad blond tjej. Ja. Där har vi det.
Precis, och en sandstorm.
Och då tar man bara den här palestinasjalen och sätter upp den över.
Såklart.
Sådär. Ja. Och sen så bara går man lite framåt. Mm.
Och ge mig en hjälte som Lawrence of Arabia.
Ja. Som skrittar fram på en dromedar.
Ja, precis. Och får kontakt med sin inre strupsångare.
Ja. De coola killarna, de red ju på dromedar. De satt ju på liksom pucken. Mm. Men töntarna, de satt ju på kameler mellan pucklarna.
Ja, det är barnsadel.
Kört så på besök. Så,
liksom handikappsadeln.
Ja, handikappsadeln.
Ja, liksom, till och med Stephen Hawking kunde ju liksom åka på sån.
Var det på hans shortlist att åka dromedar eller kamel innan han dog?
Jag tror inte han brydde sig så mycket om de här världsliga fysiska upplevelserna. Jag tror att han bara tyckte det var kul att tänka. Kanske, men jag vet inte. Vad drack Stephen Hawking? Var det så att han tyckte det liksom var, att han fick ett sugrör och han kände så här, så här, ah, okej, okay, nu är det så här någon slags druvjuice igen. Mm. Eller tyckte han, wow, nu är det någon som har blandat en old fashion till mig.
Det tror jag. Ja. Jag tror för att hans smaklökarna hade väl funkat. Men frågan är om han inte fick allt, in allting genom en sond i magen.
Tror du det?
Ja, sen så vill jag fråga hur mycket han hade peristaltik. Mm. Med tanke på att han hade ALS.
Just det.
Men du kan få komma tillbaka. Det känns som att vi touchade ett jävligt jobbigt ämne med ALS nu här. Mm. Och vi måste nämna Börje Salming som gick bort igår.
Ja.
Det var ju fruktansvärt. Ja. Då har vi sagt det. Ja. Men vad, kan jag få komma tillbaka till E20?
Ja, absolut.
Jag sitter där och får kontakt med min sångröst. Ja. Och det är perfekt. Ja. Det är jag och Tom York. Vi liksom ligger med varandra i bilen nästan. Som att vi ligger sked och sjunger samma sång i samma...
Men var det Radiohead som gjorde Creep?
Ja, fast den är inte så stark sångmässigt. Den har andra liksom. Den har ju den här dynamiken mellan det mjuka och det hårda. Kan vara You and Whose Army jag satt och sjöng till. Som är en otroligt vacker sång. Mm. Som bara att är också är en stark sekvens i filmen Nabils resa. Om du har sett den när man är med Palestina. Mm. Nej, där är den ju välanvänd. Kanske den mest välanvända poplåten i filmhistorien. Mm. Vilket fall som helst så gör jag det. Sen så svänger jag av E20 in och försöker upprepa det här stuntet en gång till. Finns inte.
Nej.
Det är bara borta. Ja. Helt borta. Jag kan inte sjunga. Det låter för jävligt. Mm. Tom York ber att jag ska stanna och gå ur bilen, pissa på den och vinglar in bakom höghusen där i Eskilstuna. Han vill inte vara med mig längre. Jag får själv åka vidare då. Mm. Så det där är verkligen... Det var ändå... Någon, himlen öppnade sig plötsligt för mig. Men sen så var slöt den. Så. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Fyra meter.
Men det är fascinerande med sådana här musikaliska ögonblick.
Ja.
Vet du vad som hände mig i morse då?
Nej.
Jag lyssnade på Dan Berglund och började gråta.
Ja, alltså det var trubaduren Dan Berglund. Ja. Fan vad fint.
Ja.
Vad var det för låt?
Det var, jag tror den heter Ballad för en förlorad eller fallen kamrat. Det handlar om en kompis som har dött i cancer av att jobba på en kemisk fabrik.
Och oh.
Kommer sådana familj och så här, din dotter ska börja skolan i höst. Och, fy fan.
Alltså, ja, jag ser att du blir tagen.
Ja, men du vet, alltså, jag lyssnade på den i en podd. Mm. Som är en jättebra podd som heter Världens bästa poplåt. Som en bekant med mig som heter Nils Karlsson har. Nu är han inne på proggen och liksom, det var mycket så här, Huddinge med Ola Bandola. Och, och ja, men allt möjligt, Blå tåget och Nationalteatern och så här. Men då spelar han upp den låten och alltså, jag stod i hallen och jag bara, du vet, allting var full.
Ja.
Alltså jag började liksom storböla.
Gjorde du det?
Ja.
Men vad intressant, det har jag aldrig råkat ut för. Av något. Men det är ju helt fint, det betyder att du har kontakt med någonting.
Ja, men någonting, men det är också att jag är jävligt svag just nu.
Ja.
Alltså att jag är så här skör.
Ja. Du är skör, du har nära, det tunna membran.
Mm.
Ja, en låt av Dan Berglund räcker för att bara liksom öppna upp en liten spricka.
Men han sjunger ju, apropå så här sångartekniker och sådär, så han sjunger ju, han har en otrolig diktion och han har en otroligt tydlig röst och ganska så här basbariton och han liksom mässar.
Mm.
Och det är ingen så här slarv i hans sång, utan det är väldigt så här, jag såg hur det stod där vid verket och slet. Du vet, så det är. Det är någonting med den, alltså nästan liksom att det blir någon slags religiösa övertoner i det han sjunger om. Och den här, många av de andra, eller vissa andra låtar är kanske lite mer så här proggiga formulär 1A. Så här. Men den här är så otroligt subtil också, liksom hur han beskriver det här.
Mm.
skeendet. Och där han, ja, men det är väl liksom några år efter debuten. Han är kanske ung fortfarande, men han kanske inte är riktigt lika plakatpolitisk som han var då i sin första platta. Men nej, men det, ja, det
men så fort som de här gamla proggubbarna vågade jobba med bilder och så blev de ju starkare än när de bara sjöng rakt ut ur det. Jag tycker en låt som jag inte gråter av, men som jag tycker är jobbig att lyssna på, det är ju Mikael Wiehes Titanic. Den är också, och som jag kommer ihåg som barn när man lyssnade på den här, det blev väldigt nästan kladdigt känslomässigt runt. Men jag förstår fortfarande inte riktigt varför. Det är ju väldigt sorgligt. Det som sker i sig, ja, men det är väl liksom den här andra klasspassageraren, den snälla medelklassen som bara står och ser på och låter sitt sugas ner i djupet liksom.
Ja.
Men den minns jag, den hade den, och där lyckades han ju också. Jag tycker Flickan och kråkan är för på raden. Det är för en tydlig bild.
Ja.
Men Titanic är mycket, vad menar han då? Vad vill han säga?
Men där den här analysen har väl så här 18 miljoner musik- och litteraturvetare gjort. Men just det att han lyckas skildra det här stora skeendet. Och sen så skildrar han det liksom från ett klassperspektiv.
Mm.
Så.
Mm.
Nej, men jag har nog undvikit Titanic ganska mycket.
För att du är känslig.
Ja, för att jag tycker den är lite för jobbig. Liksom.
Ja. Man hör ju på Mikael Wiehes röst när han sjunger den.
Mm.
Hur jävla bra han fattar. För det tycker jag varje gång man hör en låt som en klassiker.
Mm.
Så måste man inse att när sångaren sjunger...
Mm.
Så vet inte sångaren att det här kommer bli en klassiker.
Nej.
För det är ju en skinstudie. Det är som man hör Smells Like Teen Spirit med Nirvana. De vet inte att det här kommer bli det som förändrar hela 90-talet.
Nej. Men de ger ju allt.
Ja, de fattar att det är en bra låt. Ja. De gillar ju den. Mm. Och det är samma sak tycker jag, de hör redan första... Det började som en skakning på nedre däck. Han vet att han har en sån jävla banger på gång här.
Ja, den är raw.
Ja, den är riktigt raw faktiskt. Ja,
men annars så det min så här go to så här, om jag vill gråta lite, det är nog att sätta på
Tellora I Love Her med Boppers.
Och då gråter jag för att jag hörde att Annie Boppers kanske är lite SD. Men nej, men det är ju, sätter jag på Tommy Körberg, Fattig bonddräng.
Folk pratar mycket om Tommy Körbergs Fattig bonddräng.
Ja. Men det är precis på slutet där. Alltså när han står inför Herren.
Ja, just
och
det.
Han ska få sitt dom och han har liksom rumlat om och snusat och sådär och eventuellt mitoat sig.
Mm. Ja, det är
i den tidens bondesamhälle.
Ja.
Och, men då säger Herren att nu kan du äntligen liksom pusta ut. Du har liksom, jag har sett dig. Dina strävanden.
Det eviga slit. Du bröt ihop, nu bröt ihop. Men det är också för att man själv befinner sig mitt... Jag tror att det där handlar väldigt mycket för män. Att man befinner sig mitt i det eviga slitet och känner sig missförstådd.
Mm.
Och så säger Herren, nu kan du vila ut. Jag tar skulden från dina axlar.
Ja.
Jag hänger på ett par vingar.
Ja.
Varsågod, spring barfota över himmelens ängder, Alfred.
Mm.
Där borta är alla... alla små barn som har hamnat hos änglamakerska på grund av att du har rumlat runt på Vimmerby marknad lite mycket.
Ja.
Är du med? Men du, jag vet att det snackas ju väldigt mycket i poddkretsar kring Tommy Körbergs insjungning av Fattig bonddräng. Men jag skulle vilja slå ett slag för Björn Gustafssons Den äldres insjungning. Jag tycker den är bättre.
Ja, för att den är lite mer som han gör, lite mer som Allan Edwall skulle ha gjort.
Ja,
han sjunger en visa liksom.
Ja.
Det är jo, men den är ju jättebra såklart. Men nu är det så att jag fastnar för Tommy Körberg.
Ja.
Det är problematiskt tycker jag.
Ja.
Tommy Körberg är väl kanske inte ansett som den absolut, han har väl lite rykte om att han kan vara lite divig, va?
Alltså det är liksom såhär,
att han är kanske inte jätte trevlig bakom backstage och så. Det är liksom det liksom ryktet man har om Tommy Körberg, att han kanske är lite, han har lite divalater helt enkelt.
Ja.
Men sen har han ju någonting.
Mm.
Och då väljer jag att skilja på person och verk.
Ja, men det är ju jag också. Det är inte det, men jag menar, med Tommy Körberg så är det väldigt mycket. Jag tycker att Tommy Körberg, han är lite dålig på att fatta när man fattar.
Mm.
Alltså när Björn Gustafsson sjunger Fattig bonddräng, då är det som en kopp kaffe och dopp. Man sitter vid fönstret och det enda ljuset i rummet är ljuset som kommer in utifrån, det vita vinterljuset, och sitter där och sjunger. När Tommy Körberg sjunger, då är det som en trerätt eller femrätters meny på Moulin Rouge. Och när han liksom, nu fattar det, nu är han död, då trycker han in lite extra och då känner jag att då tar han liksom, då tar han om för mig vad jag ska känna.
Ja, jag förstår.
Men det kan ju också göra med att man, vad man hörde först.
Ja, men lite så. Men jag förstår precis vad du menar. Jag känner nog att jag ibland kan behöva det där Tommys liksom extra tryck på slutet där.
Mm.
Att det blir ju, men hans version kanske är lite mer dynamisk. Alltså Björn är ju kanske lite, han sjunger på.
Ja.
Men det finns ju kanske något lite, ja men det finns något sentimentalt över Tommys version, det kan jag ge dig. Men det sentimentala är ju också, du vet, ibland så man gråter inte alltid åt det konstnärligt mest så här intressanta, utan man gråter för att det är sentimentalt. Ja. Och det tycker jag nog kanske inte fallet med Dan Berglund, men där gråter jag bara för att det är så jävla bra, tror jag.
Ja, ja men jag ser på det att du fortfarande är tagen av.
Men jag kan berätta om en lite rolig, eller en märklig och lite rolig grej som hände mig igår.
Ja.
Jag var ju på min egen klubb Oslipat, på Bonden Bar, på Bondegatan i Stockholm. Vi sätter bilden, det är en liten gata, en liten tvärgata till Götgatan.
Mm.
Där man går ner en trappa, eller ja, en sån här, en ramp, åsnetrappa, kan man säga.
Ganska svår forcerade trappa, för det kommer oklara trappsteg.
Ja, oklara trappsteg. Om
man går lite på fyllan så kan man bryta lårbenshalsen.
Det gör man, det är säkert många som har gjort det. Där. Och då får man betala för att extra för att ambulansen ska bära upp den där, för det är tydligen någon arbetsmiljögrej. Men då...
De är så jävla hårda i garderoben så till och med ambulanspersonalen måste stänga av sig jackan.
Ja, precis. Ja. Men och sen så kom jag ut med från stället med Eleni Tångstedt som är en komiker.
Mm. Vad heter komikern?
Eleni Tångstedt. Hon heter Eleni Dimitriou Tångstedt. Hon är grek. Hon är grekisk påbrå. Mm. Men hon är rolig. Och vi ska bara gå och ta en kebab liksom, efteråt. Så här. Och då har jag cyklat dit för att jag är en sån cykelkille.
Även i detta väglag?
Ja, men nu har det smält bort från cykelbanan. Ja. Så nu är det liksom, det var över nollan. Så det var liksom okej väglag. Liksom. Och då ser jag att min cykel hänger uppe, alltså typ 2 meter över, alltså på, liksom i en stolpe, den hänger liksom uppe. Och då är det alltså så att jag har alltså låst fast cykeln med mitt sån här slanglås vid en ganska kraftig... ja men typ stuprör vid den entrén till någon liten bar som ligger bredvid bondebaren. Mm. Och då är det någon som har blivit så först tänker jag så här, ja men är det någon, nu är det någon som är någon sån här studentspex liksom. För de har liksom gaffatejpat upp den där uppe. Och sen så går jag fram och kollar.
Det är Lund upptåg.
Gaffatejpat den där uppe och sen men sen så ser jag att det sitter en lapp där också. Där det står så här: parkera inte din cykel utanför nödutgång nästa gång, idiotjävel.
Har du plåtit av lappen?
Ja.
Får se. Och fan, kudos till den som har skrivit den här och inte särskrivit idiotjävel utan lagt ett bindestreck med den. Alltså,
jag ska visa.
Det är arg jävel alltså.
Men det här är någon som är arg. Så här såg det ut då. Beskriv det du ser.
Jag ser din cykel gaffatejpad vid en stuprör.
Ja.
Det är det jag ser.
Ja.
Vid en dörr.
Ja.
Ja.
Men så här var...
Det är som en så här sämre blocket annons. Ja. Cykelsäljare.
Men så här stod cykeln innan. Liksom.
Ja. Ja. Ja, där ser man. Jag tycker nästan att den spärrade nödutgången mer gång två. Om ingen, alltså när den var upptejpad så såg det ut som att det var svårare att öppna nödutgången.
Ja, men du ser ju att av vinkeln att, alltså du ser att...
Ja, det går att öppna nödutgången.
Ja, ja det är en vanlig dörr liksom.
Det är inte du som är idiotjäveln.
Nej.
Om ingen har försökt att sno den och flyttat på den och liksom lyft den ett snäpp bakåt. Men att bli så förbannad på en sån grej som man går och hämtar gaffatejp och gör så omaket att gaffatejpa upp den.
Ja.
Det är liksom en, det är så här att hur att hålla
men jag tänker på en sån person som är en sån blandning av superaspig och superaggressiv. Då tänker jag nästan som han den här Visby-nazisten.
Ja.
Alltså Theodor, vad nu heter.
Engström.
Ja. Ja. Alltså det här är ju en livsfarlig cocktail.
Ja, det är jätte... Men också att hålla ilskan vid liv.
Ja, verkligen. Alltså,
det är inte bara att du ska hämta gaffatejpen. Du ska gaffatejpa upp den, så ska du hitta en papper och penna. Mm. Och få något underlag då att skriva på. Och sen tejpa fast.
Men jag misstänker ju att det är någon av dem som jobbar där inne på det där stället.
Ja, det är det väl.
Ja.
Men det, förmodligen så har det hänt förut. Och så tänker de, nu har den här jäveln. Alltså, det är att man tar ut den ansamlade ilskan på den sista som gör det.
Ja. Den, men det hur där. Tror du jag reagerade då?
Oj, det finns ju två vägar att gå.
Ja.
Du är på ett soligt humör och på en bra plats i livet. Du får ett skrattanfall.
Ja.
Eller du... dörren slår iväg när du går in och skriker, vem har skrivit den här lappen?
Ja. Jag ska döda dig, din jävel.
Jag tror på alternativ två.
Ja, det var en bra gissning. Ja. Men det var väldigt mycket närmare alternativ ett.
Det var det.
Jag blev lite illa till mods.
Ja.
Men kände att det här ska jag inte göra någon grej av.
Nej.
Och Eleni var så här, rätt tröstande. Och så här, nej, vad synd. Vad tråkigt att, det skulle sluta, att kvällen skulle sluta så här. Jag bara, men fuck it. Mm. Men då, och sen när jag river jag av den här gaffatejpen och tar ner cykeln och låser upp den och rullar iväg. Och inser att då har de ju luftat cykeln också.
Okej, då är det dörrenslår. Då ska man in. Och...
Ja, men då är jag på väg in. Mm. Men då tänkte jag så här, skit i det här nu. Alltså nu...
För du måste man säga, för den som inte har träffat dig, du är stor.
Ja.
Det vet vi ju.
Ja.
Men du har också en ganska stark fysisk ilska i dig.
Ja.
Som kan komma ut genom käften.
Ja, men då tänkte jag, nu går vi och käkar en kebab. Så får jag ta en taxi hem.
Jag är nästan besviken på att du inte bara gick in. Jag hade velat vara med om den scenen.
Jo, men det är ju också viktigt att den arga Fritte Fritzson inte dyker upp för ofta.
Mm.
Det är en självbevarelsedrift. Men då gick vi runt hörnet. Och då är det ju så fint att Stockholms stad, på vissa av de här stora annonstavlorna, finns det en cykelpump. Så pumpa upp cykeln. Och det var ju inga problem. Så gick vi och käkade kebab med en ayran.
Men tänk om du hade bara fått ta den här jäveln i örat och leda honom hukande framåt. Du pumpade upp min cykel, jävel. Skämmes. Och sen så bildbevis och allt det där. Så får den här personen att fatta vem är idiotjävel nu då?
Ja, precis.
Ja.
Men nu använder jag istället min kraft som poddare för att nu ska vi bojkotta det. Nej, jag skojar bara. Jag vill inte gå den vägen.
Om vi går till Oslipat på Bondenbar
så ligger
det antingen till vänster eller höger.
Det är inte den indiska restaurangen.
Nej, inte Indira.
Utan det är det andra stället.
Okej, bojkottar vi det. Bojkottar vi det.
Och det är inte La Cucaracha som ligger på andra sidan gatan.
Nej,
Nej. För det ska ni absolut inte bojkotta.
Han skulle inte orka hämta gaffatejp och skriva.
Nej.
Han kan inte skriva.
Men, jag tycker det var en relativt intressant studie av en människas så här, undertryckta ilska.
Ja. Så. Men 1-0 till dig som inte gick in och lappade till honom.
Ja, men den här gången så känner jag mig ganska glad faktiskt.
Det gick lite för långt. Alltså, det är också så här, det finns ingen logik i att om man vill att någon ska forsla bort ett fordon, så ska man inte lufta fordonet.
Nej, precis. Det är mycket märkligt alltså.
Ja. Men fan, vad hemskt det är när den tysta representanten för samhället plötsligt sträcker sig ut och så kallar den för idiotjävel. Om man har ingen chans. De har någon gång fått en lapp på bilen så här, som är också ofta illa skriven.
Ja, precis. Men det var kanske därför jag började gråta i morse. För att det var så här, det här kom ikapp mig, den här lappen med idiotjävel.
Tänk om du hade kunnat gå in och gråta där.
Ja.
Ställer och gråta bara.
Ja, och bara säga jag är ledsen. Ja. Jag vet inte, jag är ledsen. Kan ni hjälpa mig nu?
Ja.
Jag känner mig helt utlämnad.
Men ofta så blir det så att ett snedsprång är ett större snedsprång.
Ja,
du följer med vad som hände vår komikerkollega Marcus Tapper igår.
Ja, och då är vi tillbaka på Börje Salming, eller hur?
Ja,
ja.
För
Marcus Tapper skrev ett too soon-skämt liksom, om Börje Salming.
Ja, och den enda som skulle kunna egentligen tycka jag reagerat är Johannes Finnlaugssons, för det är hans trademark att skriva too soon-skämt.
Precis.
Vilket han också, han öppnade ju bara Börje Salming-mappen och publicerade de tre bästa.
Ja, precis.
Var ju klara.
Ja, liksom. Precis.
Men Marcus Tapper hade tydligen varit lite halvpackad och suttit live-poddat.
Ja.
Eller suttit någon live sen. Och drog ur sig en... Vi ska inte upprepa hans. Men den var ju inte... Den levde ju inte upp till att få hatet jag ska förfölja dig och din familj i resten av...
Nej.
Alltså, du förtjänar inte att leva.
Nej.
Illa skrivet, ja. Nästan omöjligt att dechiffrera vad den vill säga. Men där hände det kanske 25 gånger att hatet han fick motsvarade inte den ganska harmlösa, dåliga skämtet.
Det är ett skämt och det är dåligt, eller kanske men det är ganska dock bara ett skämt, och sen så följs det av liksom riktiga hat och inte hot.
Alltså
kanske,
nästan men... så här saker, så att om man skulle kunna identifiera vem som gömmer sig bakom det här äggkontot som har skickat den här tweeten, så skulle det faktiskt kunna, man skulle kunna leda det till en rättegång och det blir olaga hot.
Ja, precis.
På det.
Men det är ju intressant, men det är ju, jag vet inte vad det säger egentligen, men men det är väl... Börje Salming är kanske så här, för att folk har varit så otroligt drabbade av hans öde, hans kamp nu sista månaderna, och han liksom har ju varit ganska offentlig också, dykt upp då i Toronto och så här, och fått ta emot hyllningar, att han velat att liksom kämpa in det sista, och inte suttit så här hemma eller på någon hospice eller så där, utan verkligen gjort allt han har kunnat för att på något sätt leva liksom.
Ja, just det.
Och det tror jag har drabbat folk väldigt mycket. Och då tror jag att man bara liksom, det är lätt att man tappar det. Alltså inte så att jag tycker att det är fräscht att folk hotar Marcus Tapper. Så. Men det är nog liksom en förklaring i alla fall.
Absolut. Absolut. Han framstod som otroligt svag i slutet. Jag tror väldigt många är arga på... många som tycker att det har varit... som är arga på att de har fått de här bilderna av Börje Salming, att det är det sista vi ska se av honom, när han liksom inte kan, när han inte har ansiktsmuskulaturen längre. Det är det som helt enkelt har hänt med honom, och jag är väldigt känslomässigt tagen, och som jag förstår så var Börje Salming ganska känslomässig av sig. Jag såg en intervju med honom och Gunde Svan från 4-5 år sedan, när Gunde Svan hade följt med honom till Toronto, och då grät ju Börje Salming hela tiden när han var där, för att han mindes hur fint det var. Och tror Gunde Svan kunde hålla tårar borta?
Nej.
Nej, han fulgrät ju.
Ja.
Så att jag menar...
Men finns det något finare än män som gråter i grupp? Vad synd att
var de inte, gråter då?
Vad synd att det är så här, att inte du var här i morse. Så att vi kunde gråta tillsammans till Dan Berglund.
Ja, det hade varit jävligt fint. Det är nästan religiöst, ska jag säga. Såg du att Neymar grät igår när han blev avplockad? Han satt och grät på avbytarbänken.
Nej.
För han hade skadat sig.
Ja, nej.
Och i studien efteråt så pratade de att han är väl rädd för att... Han är väl helt... För han hade vrickat foten då. Mm. Det fattar man, sa gamla AIK ytterbacken som har hoppat av. Vad heter han?
Mycket Lustig.
Mycket Lustig sa det. Att, man fattar ju att han är ojävligt orolig över VM. Sin framtid i VM. Och Kim Källs bara, eller så gjorde det bara väldigt ont. men tillbaka till Börje Salming. Så är väl folk redan jävligt arga på att de har tvingats att konfronteras med Börje Salmings känslor på slutet. Jag tror att man inte velat riktigt ha den bilden. Man vill ha kvar den här, snarare den här liksom kalsongmodell Börje Salming. Det är den man vill minnas. Eller han som fick stå en ovationen 1976 i Toronto, eller när det var OS hockey liksom. Så att det finns en uppdämd ilska, och den drabbade då Marcus Tapper.
Just det. Men med det sagt så all support till vår kompis Marcus.
Och till Börje Salmings familj.
Självklart också. Och till alla som blev drabbade av Marcus Tappers osmakliga tweet.
Ja, och innan han plockade bort den. Men då hade de här personerna skärmdumpat den och återpublicerade den. Så att de skulle...
De vidriga jävlarna. Och så sprider de då så här, det här ännu mer då genom att publicera igen.
Exakt.
Men jag känner ju Marcus. Han är en underbar människa.
Han har ju ett, det finns ett pedagogiskt problem med honom, det är att han rör sig inte bara i humorkretsar utan även i sportkretsar.
Ja, precis.
Och det är ju sportfolket som inte fattar.
Det där Venn-diagrammet, det är ju väldigt svårt. Alltså.
Det är extremt.
Det är ju inte så jätteöverlappande.
Nej, det finns ju några, men inte många. Jag kan tänka mig att Kim Källström skulle fatta.
Ja, men i humorkretsar förstår ju de flesta ett skämt.
Ja.
Men i sportkretsar så är det ju inte så här, det är inte så humor man tänker på i första hand.
Nej.
När man tänker på folk som kollar på sport.
Nej.
Sen det finns lite överlapp, finns det.
Ja, men som sagt, men Kim Källström som kan dra ett Neymar-skämt sådär.
Precis. Det är väl egentligen du och jag och Kim Källström som båda har liksom känsla för sport och humor.
Ja,
Ja, och Marcus Tapper.
Marcus Tapper har ju verkligen känsla för både sport och humor.
Vi sänder våra välgångsönskningar, är väl fel. Men,
skärp dig Marcus, men vi hatar inte för evigt.
Nej, utan... herregud. Jag har aldrig tyckt någonting dåligt om Marcus Tapper. Inte ens nu faktiskt. Nej. Jag bryr mig inte. Alltså av det, ett osmakligt skämt. Ja, so what liksom. Så, sue me, liksom.
Han är nästan så oklanderlig så att det i sig är provocerande.
Mm, precis, så, alltså, lite liksom feg i sitt skämt. Ja, nästan.
Kom igen Marcus, ta lite risker. Våga vara obekväm.
Ja. Om man har åsikter om det, eller om den här podden, eller vill kommunicera med oss på något sätt via digital elektronisk post, vad gör man då?
Ja, det finns ju olika sätt. Mm. Man kan ju planlöst röra sig runt Liljeholmstorget eller Gullmarsplan, där du och jag, som vi frekventerar ofta på väg till och från våra arbeten. Men så kan man skicka ett e-mail till 4meter@yahoo.com. Mm. Det bästa sättet är väl egentligen, om man vill verkligen ha närkontakt med oss, det är väl att bli Patreon till den här podden.
Just det.
Och då är det patreon.com/4meter med bokstäver som leder dig in i, så att säga, i det innersta, den innersta grottan av närhet till Anders och Fritte.
Ja.
Och det är inte så nära det heller, men det är ändå lite närmare.
Mm. Det är det faktiskt. Ja. Jag skulle vilja slå ett slag för, vi har några oslipat kvällar kvar. I nästa vecka så kommer till Malmö och Lund, så kommer då Ahmed Beran, Branne Pavlovic, Evelyn Mok och Julia Ros. En super lineup. Och sen Uppsala 7 december, också Ahmed Beran, Kirsty Armstrong, årets kvinnliga komiker, Kristoffer Nyqvist, bättre än någonsin, och Agnes Hirdvall, ny up and coming. Det finns biljetter till det här. Och sen i Lund den 15 december så spelar jag kanske för sista gången min Soloshow-spriten. Och då får man se den tillsammans med då Ola Aurell och Marcus Johanssons föreställning Manlig frigörelse. Den 15 december i Lund.
Var i Lund?
På mejeriet.
Ja, såklart.
Oslipat.com är som vanligt adressen. Gå in och haffa era tics där, helt enkelt.
Mm.
Och vi hörs och ses om en vecka, Anders.
Ja, det gör vi. Ja. Ha det bra.
Hej!
Över Hisingens hamnar, fabriker och berg, går den susande natten fram. Och vägarna dånar och himmelens färg är som älvens muddrade slam. I en tindrande vintergata av ljus stiger skeppsvarv i strängt majestät, som snart ska få vila i folkhemmets grus, som stenar som ropar och vet. Och jag tänker på dig medan timmarna far, och fast allt är så länge sen, och det som du plötsligt står framför mig klar här i köket i E6:ans sken. Jag kan höra din röst, din flammande eld, dina ord om en arbetarstat. De har darrat i mig sen den dag jag blev ställd fri från att tjäna min mat. Och jag tänker på tider som är och som var. Det fanns en tid då ens blod stod i brand. Det var brudar och bärs, då fanns framtiden kvar och en livslust som slet alla band. Då var sommaren blå, då var friheten fri, den var löning var 14:e dag. Och någon Svensson det skulle vi fan aldrig bli, och vi var bästa kamrater du och jag. Men så fann du din mö och blev farsa med fart. Det stod bröllop i grönskande vår. Det kom blommor i fönstren och allt var så rart. Ja, din tös börjar skolan i år. Och du började
tjata om saker du läst, om klassernas krig mot varann, om jobbarnas stolthet som sossarna kväst i en välfärd där målet försvann. Dina tankar de växte i frätande gas på en fruktansvärd kemisk fabrik, tills sjukdomen kom och du slutligen las på en skinande cancerklinik. Jag drömde väl då, fast jag ofta var pank, om ett liv som de flesta väl gör, med hus och med täppa och vitmålat plank och ingenting i världen som stör. Men vi har blivit för lata och dyra i drift, och de få som har arbete kvar, de ska tydligen långsamt utrotas med gift av de få som har samhällsansvar. Och E6:an sjunger och himlen blir ljus, den är röd som ditt flammande hat. Var finns din näve bland sovande hus, den näve du gav mig, kamrat?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.